Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då ska jag hälsa varmt välkommen till ytterligare en NHL-podd. Det är 43 avsnittet i ordningen och sent mitt i natten spelar jag faktiskt in det här, svensk tid i alla fall. Hur är läget, Bjurman? Det är lite kristligare tid för dig den här gången.
Ja, det är bara närmare 6:30 på kvällen. Ja. Och det tycker jag är trevligt. Då börjar jag bli pigna till.
Ja, och precis, precis när vi är klara med den här så kan du kolla på typ Detroit-Toronto eller sånt där.
Precis. Fram till det sitter jag tittar ut på Manhattan där det har snöat och varit eländigt i flera dagar nu. Så jag håller mig här inne i min hårik på 48 våningen.
Ja, det har varit lite stökigt väder där borta i östra USA överlag den sista tiden.
Det är så hemskt stökigt, men trist. Tråkigt väder. Ja. Jag orkar till exempel inte åka ut till New York, för jag visste hur besvärligt det skulle bli. Jag har blivit lite bekväm med åren.
Ja. Ja, det förstår jag. Ja, jag fick ju ett sms av det där. Det var inget att tala om där, att åka ut på den matchen liksom, när det var sånt.
Ja, det var ett tag om det var.
Ja, det var det för sig.
Jag ville väldigt gärna se Chicago och det var en bra match att se på TV. Ja, absolut.
För en gång stod...
Men tanken på det där jävla tåget och stå på perrongen efteråt i kyla och regn och blåst och tåget aldrig kommer, den var inte så lockande.
Nej, jag förstår. Var, och då vet, förstår jag att den varma, trygga korrespondenten lockade i det läget. Den är ju, jag har ju sett bilder på den. Den är ju så fin.
Ja, ja. Den är väldigt fin. Jag har fått fixat här med lägenheten, skulle du veta, i helgen. Så nu ser det ut som du nästan en vuxen människa.
Jaså, ja, okej. Okay. Ja, det är ju bra. Nej, men du, vi har massor att prata med. Vi får se hur mycket vi hinner med egentligen. Men vi ska ju ta upp lite Ottawa. Eller Senator ska jag säga. Usch. Dålig start. Dålig start. Vi ska prata om de här dagarna nere i Florida. Boca Raton. Eller Raton. Det är också
uttalat. Boca Raton.
Ja. NHL-expansion är det ju snack om. Las Vegas inte minst. Det ska vi komma in på. Lönetakshöjning troligtvis också. Så är det Getingbo i Eastern Conference och vi ska prata om Brodeur och Jaromir Jagr inte minst och Sean Bellevue och hockeypotentater i allra högsta grad.
Florida Panthers som det har tjatats av en viss lyssnare på Twitter.
Ja, det har tjatats av flera lyssnare faktiskt. Det finns ett antal svenska Panthers-fans som tycker att vi dissar dem lite grann. Så att vi ska såklart prata om Panthers den här veckan. Lite trade-rykten ska vi ta upp.
Och de befarar även, väl att det är du som Tampa-fan som håller Florida kort?
Det är omedvetet i så fall, men jag kan inte påstå att jag har några större sympatier för Panthers, det kan jag inte påstå. Men vi ska ha en liten rookie-call på slutet också, tänkte vi. Det är ju JVM annalkande och det har tagit ut lite trupper. Ja. Lite rookie-call överlag i NHL, tänkte vi.
Men du, jag tänkte, kan vi inte ta och börja med två stora högtidliga saker som har hänt. Den ena väldigt positiv och den andra väldigt ledsam. Båda i Kanada. Jag tänker först och främst på då för vår del först och främst Alfies avsked där uppe i Ottawa i helgen.
Ja, ja precis.
Han bestämde sig ju för att det gick inte att spela mer. Så han tog beslutet att avsluta karriären och åkte hem till Ottawa, skrev kontrakt med Senators en dag och fick vara med om ett avsked då inför fansen hemma i Canadian
Tire Center. Ja, precis.
Jag tänker alltid på Scotiabank Center som det hette förut. Men det är Scotiabank Place.
Scotiabank Place, Scotiabank Center, det är ju St.
Louis. Scotiabank Place, så har det alltid hetat när jag var det. Men nu är Canadian, och det var ju väldigt fint. Det fanns väl de som hade farhågor om att det skulle vara fortfarande lite surdeg efter sättet han lämnade upp det. Men det såg man verkligen inte av.
Nej, verkligen inte. Det var ju liksom hela den dagen, alltså hela ja, dagarna innan, det kanske vi var inne på det i den förra podden när det började närma sig den här avskedet, att Eugene Melnyk, där ägaren, liksom gick ut och sa att det här ska bli det liksom största, präktigaste liksom ceremonin som Ottawa har sett, Ottawa stan liksom, att det här, de lovar att de ska kosta på extremt mycket för det här arrangemanget, och det gjorde de verkligen, alltså det var ju, och det, alltså medan Ottawa Sun, de rapporterade ju i princip hela dagen med någon slags live-rapport, och det var reporter överallt.
Jag känner ju Bruce Gary också, som jobbade lite, han berättade samma dag hade de en 36-sidig bilaga bara med.
Om Alfie liksom, det säger dels väldigt mycket om Alfie framförallt, men också om alltså hur extremt hockeytokigt landet där är, alltså. Kan
ja, men det säger, jag skulle vilja hävda faktiskt, det är så här att om man ser till lokal status där man har spelat och bott, så är faktiskt Alfie den största vi har haft här borta. Ja. För att visst...
Utveckla!
Ja, Sudden och Börje Salming är ju legender i Toronto också, och Lidas kommer det att resa statyer i Detroit, och Mats Näslund stod i Montreal, men Ottawa är så mindre stad, det är en ung organisation som Daniel i princip såg till att den växte upp och gav den cred. Så hans status i Ottawa är ju liknar ingenting.
Nej.
Ingen är lika stor i sin hemstad som han har varit, hävdar jag bestämt.
Ja. Nej.
Och det fick vi ju se där. Alltså, han var med och värmde upp en sista gång med Senators då. Och, alltså det var ju fullsatt redan till värme och allvar.
Ja, det, exakt. Det var ju helt knökfullt. Ja.
Och varje gång han rörde pucken så var det jubel. Och när han gjorde mål på Craig Anderson så var det som att de hade vunnit Stanley Cup.
Ja.
Ja, och sen var det ceremoni då. Och före matchen han kom ut och fick ta emot mer officiellt ta avsked med ett tal och en hyllning i jumbotronen. Det var ju väldigt gripande där. Han höll sig från att börja gråta, men han var ju tagen.
Han var väldigt nära. Han var blöt kring ögonen på mig.
Ja.
Nej, och det var ju väldigt snyggt med spelarna som stod som i en parad där när han klev ut på isen. Och
så kom familjen, grabbarna kom, hans fyra söner kom ut med hustrun och de hade Erik Karlsson tröja på sig.
Ja, det var ju en liten speciell detalj ändå, får man säga.
Ja, men han får markera, han är hörd till familjen och han är liksom storebror åt de där små grabbarna. Och
han är ju arvtagaren i Ottawa dessutom. Han är ju den nya.
Ottawa, du kan säga.
Ja, förlåt. Ja, jag kommer aldrig komma ur det här.
Alltså. Nej, du kommer inte det.
Men, nej, ja, precis så. Ja, det var den där bilden när de står och ler och pojkarna är ute på isen och Erik Karlsson här länge. Det är redan en klassisk bild alltså.
Ja, och ja, det är en stor karriär som har slutat. Jag saknar honom redan.
Ja. Ja, ja, det är bara att instämma. Men jag vet att du är inne på en lite mer tragiska biten också i några mil bort i Montreal.
Ja, alltså Jean Béliveau.
Ja, där satt du.
Avled ju. Och, alltså, är det någon gång man har fått en bekräftelse på hur enormt ishockey är i Kanada i allmänhet och Montreal i synnerhet, så är det ju efter det här. Alltså, för det är som att en statsman, det är inte bara en stor idrottsman, det är liksom en kulturbärare för hela landet och staden. Och scenerna när de igår då, när vi spelade in det här, ja, hemmamatchen mot Vancouver, när de tog officiellt farväl av honom, och på begravningen förresten som har varit idag, så alltså, de scenerna var ju helt makalösa.
Ja.
Kistan alltså var det på Lide Parade i Bell Center, och den var på plats under ceremonin igår, och den gråtande änkan var på plats.
Ja, det var gripande faktiskt.
Ja, det var riktigt gripande. Och den tysta minut de höll, det var bland det tystaste man har hört.
Ja. Ja.
20 000visade sin respekt. Så att, som sagt, alltså, det går inte ens att beskriva hur stort hockey är.
Nej. Och den ceremonin alltså, det, som Bellevaux fick, alltså, det här, liksom, det här när de projicerar på isen, vilket ju jag har upplevt på plats i Montreal faktiskt. Det är ju förekommer ju på många NHL-arenor, men just i Montreal är de extremt bra på att utnyttja det där, och det är ju en enorm stämning, alltså det blir ju en fantastisk inramning liksom för hela publiken när det liksom projiceras över hela isen med bilder och grafik och liksom klipp och så här. Det var ju en lång sådan hommage till Bellevaux, och det var ju otroligt snyggt och pågick i flera minuter, och sen så änkans tårar efter det liksom, och den tysta minuten, det var något man kommer komma ihåg utan tvekan.
Ja, och idag på begravningen var alltså premiärminister och borgmästare och NHL-kommissionären plus lag och tusentals fans på plats i kyrkan om man tror.
Ja, en statsbegravning.
Ja, ja, absolut.
En sån här tillgänglig för alla.
Ja,
ja, det säger allt.
Vackert. Yes. Men om vi fortsätter prata mindre dramatiska saker men håller oss kvar vid gamlingar, så har vi ett par som vi faktiskt kan diskutera. Vi kan ju börja med Martin Brodeur som rubrikernas man igen.
Ja, han skrev ju på faktiskt i början av förra veckan och det tog vi faktiskt inte upp i podden då. Vi hade en massa annat vi tjongade på. Men det är alltså så Martin Brodeur är tillbaka i NHL igen efter alla dessa år i New Jersey när han valde att, ja, det var väl ömsesidigt att tacka för sig helt enkelt efter förra säsongen där den inte var speciellt bra heller.
Nej, och inte, alltså, och de har ju försökt få till ett generationsskifte där som förr eller senare måste komma, och det var dags att klippa banden för att de måste kunna satsa på Corey Schneider eventuellt.
Ja, exakt.
Så att efter över två decennier så har ju Martin Brodeur inte bara varit liksom New Jerseys ansikte, han har ju i princip varit i organisationen. Ja. Det går inte att vara mer förknippad med en klubb än vad han har varit. Så att när han nu skriver på för St. Louis, som har haft målvaktsproblem framförallt på grund av skador då, och precis se honom i en annan tröja, det var ju rätt absurt.
Ja, ja, det är, jag alltså, först och främst måste jag säga att jag är lite fundersam över St. Louis val här på ett sätt ändå. Så visst, han har gått in och gjort det rätt så bra nu, Brodeur. Och det är ju så att Elliot är skadad och förra året så tog de in Miller för att de var osäkra på Elliot, och visst, han har inte provat att han är en riktigt, riktigt, riktigt stabil toppmålvakt i NHL, Elliot. Men han har ändå börjat den här säsongen bra. Han har absolut inte spelat bort sig i år med över 93% och fina siffror i vinstkolumnen och så här. Men så har han blivit skadad, men nu är han ju på väg tillbaka. Och så har de Jake Allen som är en stor talang, som har spelat, varit första keeper för Kanada i JVM och som har gjort det väldigt bra AHL och som har gjort det helt okej i de matcher han har stått i NHL nu också den här säsongen, även förra året. Alltså nu har de ju tre keeper här snart när Brodeur är tillbaka.
Ja. Ja, det kan säkert ifrågasätt på många sätt. Å andra sidan kan tror jag det kanske för Brodeurs del kanske det här var det perfekta upplägget. Ja. Och inte spela i oktober eller november. För att så har det sett ut de sista två säsongerna, att bränsle har tagit slut. Ja. Han har inte orkat hela maratonloppet. Men att det här kanske är det perfekta upplägget för honom att komma in nu och spela sig i. Jag tycker man såg det senast att han har ju fortfarande stort spel i sig.
Ja, ah, det är ingen snack om det faktiskt. På ett sätt finns det ju faktiskt en poäng i det. Plus det är många som har det verkar som att de inte kommer skicka ner Allen till AHL, utan att de faktiskt kommer rulla runt på tre keeprar i NHL. Så någon får sitta på läktaren då och då, men det blir ju att alla håller sig någorlunda fräscha. Nu vill ju målvakter gärna stå mycket, vilket Corey Schneider får göra, inte minst i New Jersey nu. Ja. Men det kanske är, som säger, det är väl speciellt bra för Brodeur, den situationen.
Ja, jag tror det. Vi får se. Jag tror att du har ju en poäng där du också, i att det är lite farligt att mässa med målvakters självkänsla. Har det visat sig många gånger. De som ska vara första målvakt måste få stort förtroende. Först då de blir riktigt, riktigt bra.
Ja, Elliot får ju aldrig riktigt det där erkännandet. Ja. Han har ju varit helt okej i tre olika NHL-klubbar. Inte stuckit ut jättemycket, men framförallt i första året i St. Louis så blev man uttagen i All-Star-laget till och med. Ja. Gjorde en fantastisk säsong. Och sen så, ja, det förra året var det Miller som kom in istället och skulle bli den nya keepern i NHL. Och sen så vill de återupprätta förtroendet för Elliot genom att skita i Miller och ge Elliot ett nytt, ganska hyfsat kontrakt. Och nu tar de in Brodeur här. Men samtidigt är det väl en hyfsad PR-kupp för St. Louis, så de får ju rätt mycket skriverier om sig nu.
Ja, det har ju varit mycket publiken i Scott Trade Center nu för att placera den arenan rätt alldeles vild här senast. Och det är roligt för honom att få komma tillbaka och tjäna på det här igen. Vad kul, det måste man väl säga. Ja.
Sen måste jag säga en sak till om Brodeur. Och det är att alltså jag noterar till exempel på det här är en sån här kuriosa detalj verkligen. Alltså nu. Mina kompisar brukar kalla det för en Sladjan Osmanagic detalj här. Men att Brodeur har till exempel på Twitter så har han raderat ut allt med Devils nu, vilket ju i och för sig är logiskt, men alltså han är väldigt tydlig med att han är minst en St. Louis Blues-målakt nu med St. Louis Blues-profilbild, och det är Marnie Brodeur, St. Louis, och det är liksom ny bakgrundsbild och det är blått och det är gult och det är verkligen St. Louis som gäller bara för hela slanten nu. Till skillnad från till exempel Brian Boyle när han blev tradad från, när han skrev på, rättare sagt, för mitt Tampa från Rangers i somras. Var irriterad på honom. Att du flera månader senare var det fortfarande B-Boy 22 Rangers liksom. Kom igen nu, du spelar i Tampa nu.
Ja. Men det är väl korrekt, det är business och så. Men när karriären sen slutligen är över så kommer det ju vara New Jersey det handlar om.
Ja, såklart. Det kommer vara ett liknande avsked som Alfie fick naturligtvis i New Jersey.
Absolut. Absolut. Och men du, apropå Jersey då, och ytterligare en gamling som det finns anledning att prata om är ju Jaromir Jagr. Han har inte varit lika effektiv och framgångsrik som förra säsongen, men han gjorde ju i sin 1500 match häromdagen, och då passade han också på att göra sitt 1772, tror jag det var.
Ja, poäng.
Varmed han passerade Marcel Dion i alla tiders poängliga, gick upp på femte plats. Ja. Och det är väldigt speciellt. Han är den enda nu aktiva som är i närheten av att ha med de där listorna att göra. Och ingen som håller på nu kommer ju att komma i dem.
Nej, troligtvis
inte. Trakterna heller. Det görs ju inte så mycket poäng i dagens NHL.
Nej, precis. Går det? Man sa som Sidney Crosby till exempel har ju missat några säsonger på grund av skador och så här. Han är ju inte riktigt uppe i dem. Nivån som man skulle behöva kanske.
Den tiden när jag var ny och Gretzky och Messier och spelade, det var ju så ojämnt då. Så att vissa matcher kunde man ju raka upp hur mycket poäng som helst.
Nej, inget lönetak att förhålla sig till.
Och dåliga lag i ligan. Så att det var ju väldigt speciellt. Jag tycker det är roligt att det finns en kvar av den gamla, i den gamla skolan. Han kan ju fortsätta uppåt lite grann.
Ja, han har ju folk inom räckhåll där. Alla närmast. Gretzky är fullständigt omöjlig med tanke på att han har 1100 poäng mer. Och 1000 poäng mer än tvåan.
Ja, men han har hängt på Ron Francis, tror jag. Sin gamla kompis. 26 poäng tror jag är upp till honom.
Ja, det ska han kunna klara om.
Men till medaljplats då, där Gordie Howe är, så var det 70-någonting. Och det låter kanske lite... Då får han spela tre säsonger till. Och i och för sig säger han att han ska spela till 50.
Ja, exakt. Han har ju sagt att han vill spela till 50.
Ja.
Det som är imponerande med Jagr, just den här matchen när han mot Carolina, när han gjorde den där 1772 poängen. Nej, 1772. Ja, precis. Jag höll på. Var att han kände sig ju krasslig och sjuk då liksom. Mådde inte bra. Och ändå så ska han, nej, jag måste lira för att jag kan ju ta det här rekord liksom. Han är ju extremt driv fortfarande. Han är 42 bast liksom.
Ja. Ja, det är... Jag
kommer ihåg, det här kanske jag sagt i någon tidigare avsnitt, men jag får nämna det igen för jag tycker det är imponerande. Det var ju i samband med Oddset Hockey Game som han lirade i våras inför VM. Skitturnering för Jaromir Jagrs ögon liksom. Borde det vara. Ändå så åker han dit, lirade någon match mot Sverige på Hovet där. Och efteråt, när han borde bara åka hem till hotellrummet eller någonting, då är han den enda spelaren som är kvar på Hovet och står och dribbla med något tungt däck för att stärka upp handledsmusklerna. Så han har det drivet som 42-åring är ju liksom, ja, det har jag aldrig sett maken till.
Nej.
Så att jag kan tänka mig att han för jag tycker ändå är helt okej säsong i år.
Extremt mycket för han tränar mer än alla andra. Han har egen, eller hade i alla fall när han var i Dallas, tror jag, var det ju känt att han hade egen nyckel till handen. Så ja, han åkte och tränade på egen hand.
Ja, men han verkar ju tycka att hockey är så extremt kul också. Så han vill liksom inte bli utan det i sitt liv.
Nej.
Så att, och jag tycker han har ändå gjort 17 poäng den säsongen på 27-28 matcher någonting. Så att det är ändå helt okej får man säga för en 42-åring. Han är ju fortfarande en viktig spelare för det lag han representerar.
Så att, ja, och sen gick de som sagt gjorde en väldigt bra match mot Chicago. Då fick de kanske bekräftelse på att Schneider inte behöver stå så mycket. För då fick ju han Keith Kincaid gjorde debut och var riktigt, riktigt bra.
Mot självaste Chicago dessutom.
Ja, han gjorde en riktigt fina räddning. Sen var det stryk på straffar då, men ändå. Ja. Och sen Scott Gomez med och
spelade just Jagr.
Ja. Till Jagr. Och har faktiskt varit överraskande bra sen han kom tillbaka. Det kanske lika för honom. Det är bra att slippa spela i oktober, november.
Ja. Ja, jag har varit inne på det. New Jersey alltså, och Lamoriello stack där och plockade in sådana här gamlingar. Men de levererar ju hyfsat många av dem i New Jersey i alla fall.
Ja, vi får se hur det slutar. Men du, förra veckan så att vi och pratade om vilka coacher som skulle få sparken.
Ja.
Först. Och så var det en som inte alls nämnde som fick det för bara några dagar sedan. Paul McLean i Ottawa. Får du ta om Ottawa igen? Kan du säga Ottawa?
Ottawa.
Bra.
Ja, det hade vi inte räknat med.
Fast jag vill ju poängtera att förra säsongen när vi pratade om samma ämne och jag skrev om det dessutom, så sa jag att han kunde vara en av dem som låg illa till om det inte gick tillräckligt bra för Ottawa. Vad som är konstigt är att det känns som att det har gått ungefär så bra som det ska med det laget.
Ja, precis. Det är så jag känner också. Att Ottawa är ju det lag som har liksom, tillsammans med Calgary minst lönebudget i NHL. Så att man tycker att förväntningarna borde vara nästan därefter. Nu har ju Calgary gjort det väldigt bra dessutom dock. Men de har gjort en helt okej säsong tycker jag hittills, sett till vad jag hade förväntat mig.
Ja.
De är ändå med i slutspelsracet fortfarande, utan tvekan. Och de har ett antal spelare som jag tycker gör helt okej från sig. Och de är med i många matcher så här. Men Murray där hävdar ju att McLean tappade omklädningsrummet till slut.
Ja, det verkade så. Det var många, framförallt av de ledande spelarna, som kände sig illa behandlade av honom. Och att det var otrevlig stämning i omklädningsrummet.
Ja, jag kan ju förstå om han ryter till med det valrossskägget. Med mustaschen. Då blir man tyst.
Ja, fast ryter till är ju en sak. Men det är när folk känner sig hackade på och att det blir obehaglig stämning, då är det alltid i fara och färde. Och de säger också att de har sagt åt honom flera gånger att han måste lyssna på flera sekunder, men han har ju inte gjort det.
Nej. Han sa väl dessutom i media uttryckligen ganska nyligen att han var livrädd för att skicka ut vissa spelare på isen.
Ja.
Det är väl inte någon det man vill höra från en coach. Kanske.
Han ersätts av sin egen assistent där, Cameron.
Cameron som, det var ju lite oväntat valet då tycker jag. Han ska ju bli permanent coach där vad det sägs.
Ja, han hade kanske hoppats på lite mer spännande lösning.
Precis, jag tänkte ju direkt som många andra på Bilesman liksom. Kanske, men nu tror jag för sig inte Bilesman kanske hade valt Ottawa eftersom han lär ha lite anbud och sålla mellan till slut. Men...
Ja, han tänker ju bara ta en situation där det känns riktigt bra. Jag tror att i så fall är det San Jose han hamnar.
Ja, precis, exakt. Som vi var inne på förra veckan. Ja. Nej, men och Cameron som ju är en utpräglad juniorcoach tidigare i karriären i alla fall. Vart i OHL en lång vända och så har han varit JVM-tränare för Kanada.
Mm.
Så att, men aldrig varit i NHL egentligen på allvar liksom. Så det är 56 bast men är inte riktigt prövat på den här nivån ändå.
Nej. Ja, det känns som en liten nödlösning tycker jag. Men, vad vet jag? Jag vet ingenting om.
Det känns som en klassisk så här att man tar in en juniortränare för att han är van med att jobba med unga spelare när organisationen försöker liksom komma igång lite och ha ganska mycket rookies här att, och unga spelare som man bygger laget på. Liksom.
Mm.
Han har en helt, vad det sägs i alla fall, en helt annan tonalitet gentemot spelarna. Liksom.
Mm.
Och kanske lite mer samarbetsaktig jämfört med McLean. Mm.
Det kan ju vara så att ledningen tycker att det är illa att de ligger bakom Florida i tabellen.
Ja.
Det har med någon poäng. Florida har ju segrat upp här. Och som sagt, vi har fans i lyssnarkretsen som vill att vi ska prata om dem.
Ja.
De är ju faktiskt bara ett par poäng från slutspelsplatsen.
Ja, det är de faktiskt. Och vi var ju, sa ju det redan inför säsongen att framförallt du var ju, tyckte att Floridas bygge såg hyfsat ut den här säsongen.
Jag vill påstå att jag varnar lite för det. Att det här har ju faktiskt lyckats förut i Florida med att man har tagit in många nya och faktiskt fått dem rätt fort att smälta ihop till ett lag. Och samtidigt som det finns väldigt mycket ung talang där som är på väg, som borde vara på väg att ta ett avgörande kliv framåt. Och det börjar nästan se ut som. I början av säsongen var ju riktigt bedrövligt.
Ja, exakt.
Nu har de riktigt kommit igång och de har ju den här, alltså Aaron Ekblad har ju levt upp till förväntningarna.
Han har nästan överträffat förväntningarna faktiskt. Alltså, jag tycker senast, visst, McKinnon gick ju ut och gjorde ett rätt hyfsat rookie förra året och blev College Trophy-vinnare. Men Ekblad, han hamnade i ett Florida-lag som var ganska nedlagstippat inför säsongen om vi bortser från dig Bjurman.
Ja.
Att han går in och är så pass dominant och är faktiskt given första back där nu och spelar närmare 25 minuter per match nästan.
Ja, och han är alltså 18 år.
Ja.
Och det är väldigt svårt att gå in som ung back i NHL. Det är det absolut svåraste som finns.
Ja, precis. Backpositionen, kanske målvaktspositionen också. Det är en helt annan sak faktiskt mot forwardspositionen.
Mm. Ja. Men vi ska återkomma till honom, för vi ska prata rookies. Det är fler i Florida som...
Nämnvärda.
Förlåt?
Som är nämnvärda.
Ja, Nick Bjugstad.
Ja, det känns som en typisk sån kille som man har väntat ska ta nästa steg, som du sa nu. Han vann ju poängligan i laget förra året, men nu gjorde han bara 38 poäng. Det tror jag är det lägsta som en poängligavinnare för ett lag har någonsin i moderna NHL.
Ja.
Men han har 12 baljor den här säsongen hittills. Och är med där nosar i toppen av skytteligan faktiskt.
Ja.
Och de har fler spelare. Jimmy Hayes har gjort det bra. Vincent Trocheck, som jag inte tycker får så mycket speltid som han förtjänar, har gjort det bra.
Hayes har gjort det väldigt bra faktiskt. För att vara sån som man trodde hade varit liksom verkligen på väg ut för.
Ja. Hans brorsa har ju fått mer fokus i Rangers det. Kevin Hayes.
Ja. Alltså, jag visste faktiskt inte att de är bröder. Är de?
Ja, jag är 97% säker på det.
Ja. Ja, men så säger jag, och så är Long och tror jag har trivts väldigt bra där nere utan press utifrån så särskilt mycket.
Ja, men... alltså precis. Målvaktsspelet där har ju varit ett problem. Och nu när Luongo till slut är tillbaka så ser det väldigt bra ut igen. För han gör det ju... Visst, han ansågs vara slut och han var svår att träda bort för Vancouver med tanke på lönetaket och hans ålder. Eller löneträffen och hans ålder. Men han är ju, så här långt så ser det väldigt, väldigt bra ut för Ottawa att ha fått in honom.
Ja, väldigt... just Jokinen är bra. Thomas Kopeck är en annan sån som man trodde kanske hade gjort sitt. Men sen har de ju en del och alltså, Barkov till exempel är på skadelistan.
Ja, det finns. Och Jonathan Huber då förväntar vi oss ännu mer om.
Ja. Ja, jag får vara nöjd med att jag varna för dem. Men nu är det långt kvar, men de är i alla fall nosa på slutspel. Så jag föreställer mig kanske.
Och jag tror det kommer hålla också. Att de kommer vara med där i racet när det börjar närma sig. Problemet för dem, trots Bjugstads 12 mål, har ju varit målskytte lite grann. De släpper in väldigt få mål, men de gör också få mål framåt.
Ja, och sen är ju ett annat problem att de dras med en tråkighetsstämpel som organisation. Inte så mycket för hur de spelar, men för att det känns lite profillöst och som ett lag som jaha. När de kommer ut i landet så är det inte rusning precis till rinkarna.
Nej, och det...
Rusning är inte hemma rinkarna.
Nej, det är verkligen inte rusning där. Så publiksnittet är ju pinsamt. Alltså 8849 när vi spelar in det här.
Ja, och då är det ändå överdrivna siffror.
Ja, exakt. Förmodligen ligger det på kanske 6000 eller sånt där.
Jag såg när Columbus var där, när Buffalo var där. Alltså, det var ju knappt människor där.
Nej, precis. Nej.
Det är lite tråkigt, men fortsätter de så här, det är ju så. Om de bara har lite framgång och går till slutspel, då brukar det plötsligt bli fullt.
Ja, det är som vi varit inne på förut. Att det finns ju en kultur där trots allt. Alltså, det, inte minst såg vi ju 96 är väl det bästa exemplet. Men även 2012 när de gick till slutspel. Så blev det ju rejält dragna. Och det gamla råttregnet.
Precis. Och den gode kommissionären gjorde ju klart här från Boca Raton att Panthers är inte på väg någonstans. Det blir siffrorna för vad de vill. De blir tydligen kvar i Sunrise utanför Fort Lauderdale. Vad som än händer.
Ja, precis. Han sa det. Det kan kanske... Vi kan kanske se annorlunda på dem 2-3 år, men det trodde han var föga osannolikt.
Ja, du vet, jag tycker de ska flytta in till en arena inne på Miami Beach, då är det.
Ja, men det är precis. De ska ju flytta till Heats Arena, tycker jag, där, som ligger perfekt nere vid floden.
Ja, det är inte på Miami Beach, men det är inne i Miami.
Ja, det är inne i Miami i alla fall, precis.
Ja, det skulle vara jättebra.
Ja. Nej, så att han var väl så illa tvungen också när de var i Boca Raton, liksom. Men...
I närheten, typ.
Ja, typ.
Ja, men... jag satt och hade det trevligt. Ägare och general managers i the board of governors.
Ja. Kom fram till lite saker i alla fall.
Ja, det gjorde de. Bland annat så det är långt, långt, långt ifrån klart, underströk ju Bettman gång på gång. Mm. Men de har ju gett den potentiella ägaren i Vegas, Bill Foley, i uppdrag att göra en säsongskortsdrive för att se vad det skulle finnas för intresse hos den bofasta befolkningen. De behöver ju en bas på 12 13-14 000 säsongskortsinnehavare för att överhuvudtaget kunna föra sån diskussion vidare. Men alltså jag blir ju alldeles till mig. Tanken på att det har kommit så långt så att man faktiskt diskuterar Las Vegas. Så jag tycker det är fruktansvärt roligt.
Ja, för nu är det ju uppenbarligen inte bara några rykten eller liksom så här glada journalister som vill att det ska här ske, utan nu bekräftar de det själva liksom.
Ja.
Och ja, det återstår att se lite grann vad den här säsongsdriven gör, men liksom James Myrtle till exempel uppe i Toronto och andra har ju hävdat att det här är liksom nu, de kanske är lite försiktiga i sin uttalande ändå, NHL, att under ytan här så är de extremt sugna på att få ett lag i Las Vegas.
Men ja, det är en enorm liksom, grej här, för det är ju en stor stad i hela dalen, det bor ju faktiskt 2 miljoner människor och de har inget professionellt idrottslag överhuvudtaget, har aldrig haft. Nej. De skulle bli först på den väldigt spännande, annorlunda marknaden.
Men som sagt, det finns ju en anledning till att det inte har funnits något lag där hittills, för att det är lite osäkert. Det är ju en väldigt, väldigt speciell stad, Sin City där alltså.
Ja.
Inte minst kan man ju säga för att i hockeysammanhang är det väl för att det känns inte som en typisk hockeystad naturligtvis. Men också för att det är ju en nattstad lite grann. Kvällstad. Ja,
Och sen är det närheten till gambling har ju oroat många proffsligor såklart.
Ja, exakt. Men också att de som ska gå och titta på matchen, att många av de som bor där och jobbar där, de verkar ju på kvällen så att säga, när det kanske matchen ska spelas.
Ja.
Att, det kan bli lite knepigt.
Ja, de jobbar ju olika skift där. Det är folk som jobbar på dagen med. Men så är det 30 miljoner besökare om året också.
Precis, det skulle ju vara en fantastisk bortaresa.
Väldigt många bortaresa. Fans som skulle göra det till sin bortaresa.
Ja. Du skulle göra det, det vet jag. Du älskar ju Las Vegas.
Jag skulle fan flytta dit. Ja. Om man fick några stora svenska profiler, då tror jag att det blir några månader i Vegas per år.
Ja,
ja. Och de håller på att bygga en ny hall som ska användas till massa annat också. Precis på själva strippen, eller alldeles intill.
Det kommer ju vara dynamit.
Ja,
alltså, 20 000 arena liksom.
Jag kan knappt sova när jag ligger och tänker på hur det skulle vara. Ja. Och bo på Wynn och så gå på hockey, på NHL-hockey. Och sen liksom sitta och skriva och inte vara i minsta stressad för barerna öppna dygnet runt. Om man nu är sugen på att gå ut efter.
Ja, ja, och vi vårt fjärde avsnitt i den här poddens historia med rubriken Las Vegas Gamblers, kom ihåg det?
Ja,
den tickar på några lyssningar hela tiden. Alltså, för att folk gillar ju den. Folk är sugna på Las Vegas. Liksom.
Ja. Ja, jag tror att det skulle bli... Jag tycker att det var kul med en expansion. 2 lag till skulle kännas logiskt. Nu när det är 16 lag i den ena konferensen, 14.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, vi måste diskutera det nu, för att det kan vara så att vi kanske tycker lite olika.
Jaha.
Ja. Men jag tror att du är inne på det mer realistiska alternativet, för det verkar ju ytterst troligt att NHL är inne på en expansion och att det ena laget uppenbarligen kommer bli Las Vegas om den här season ticket driven faller väl ut, som NHL hoppas på. Men, och sen är det, vet vi ju att det är ett enormt intresse i Quebec. Jag menar, Quebec Ramparts har samma publiksnitt som Florida Panthers, ett QMJHL-lag liksom. Och de har också en fin arena på plats.
Seattle med i
Lea. Precis, och så är det ju Seattle då, som också, jag menar, närheten till Vancouver, det är också en, för att vara i USA så är det ju en hockeystad det är med i allra högsta grad. Så det kommer ju vara att, det är ju en väldigt bra marknad det också. Som har hela paketet på plats i princip också. Och ägar intressen och så vidare. Så att, men jag, ja, alltså nu är jag taskig mot Florida-fansen här igen, men alltså Jag vet inte om det är så bra sportsligt att utöka till 32 lag. Jag vet inte riktigt den kapaciteten finns. Alltså, jag vet inte om det... 2 lag, jag vet inte, det kanske inte gör så mycket. Men jag är lite inne på att det liksom urvattnar ändå lite grann. Spela kvalitetsmässigt.
Ja. Alltså, ja, den risken finns ju. Men jag tror att det finns tillräckligt mycket talang. man får konkurrera ännu hårdare med KHL. Det finns mycket talang där.
Ja, det gör det i och för sig, men ja. Det blir det, nej, jag vet inte.
Ja, men den farhågan har ju funnits varje gång då. Gjort expansioner, och det är klart att det i början blir två förmodligen ett dassiga lag, men Minnesota Wild har ju gått rätt bra för Tampa Bay Lightning, som ingen ville att det skulle finnas.
Nej, precis.
Ingen som ville att det skulle finnas någon jävla hockey.
Det är klart.
Ja. Vill jag påpeka. Det tycker du rätt mycket om, att de fick ett lag till slut.
Ja, jag säger emot mig själv kanske lite grann, men rent kvalitetsmässigt, men du är kanske lite konservativ sådär. Det är jag säkert.
Ja, som alla har varit vid de här tillfällena. Jag tror att på sikt så är det bra ju absolut med 32 lag.
Ja, det blir ju såklart snyggare också med 16 lag i respektive konferens där.
Och Las Vegas.
Ja, jag vet. Ja.
Nej, vad har varit mer sagt där då? Jo, de berättade om att den förväntade capen uppe i 73 miljoner.
Mm. Ja, precis. Det är väldigt goda nyheter för många lag i ligan.
Ja, om det nu håller. Det var som sagt bara en projection. Det bygger på att inte kanadensiska dollarn sjunker mer, till exempel, mot amerikanska dollarn.
Exakt. Som det finns en liten risk att det gör, eller kanske finns en överhängande risk att det gör. Men det är väl det som, men det är väl som Bettman sa, att just nu så är det troligen 73 miljoner dollar. Ja. För mig var det inte så att det snackades om att det skulle vara 72 miljoner dollar den här säsongen, motsvarande perioden ungefär förra året, men att det blev bara inom situationstecken 69.
Ja, det var en stor besvikelse för många.
Precis, för att det här är ju, det är många lag som ligger riktigt rassligt till där. Los Angeles Kings inte minst. Philadelphia är ju riktigt i skiten där, och Boston har det lite kämpigt också, Rangers, Toronto, det finns flera lag. Tampa Bay. Men 73 miljoner är ju en ganska ansenlig ökning, alltså 4 miljoner dollar. Det är ju en bra spelare till. En löneökning som går in där också på en bra spelare.
Jag vet inte hur det låter hos dig. Du hörs jättedåligt hos mig, men det kanske inte spelar någon roll.
Det hörs bra.
Det blir Jens bättre.
Ja, nu blir Jens bättre, okej. Okay. Ja, det ser vi. Trött efter en lång dag här nu, så jag halkar, min hållning nu är inte bra alltså.
Nej, jag kan tänka mig, du satt lite tillbaka.
Ja, precis.
Ja, men det får man väl hoppas på då, såklart. Att taket, att det blir lite mer utrymme under där.
Ja, för det vill vi ändå att de här lagen ska ha. Ja. Samtidigt är det lite spännande också när man måste förhålla sig till det här taket lite grann. Och det blir en mer spännande off-season då.
Det är klart. Alltså, vill inte bli, nu för tiden är det väl ingen som vill bli av med det här taket.
Nej, det, ja. Jag tycker den har tillfört det mycket. Alltså.
Ja, det har det verkligen.
Dels i spänningen i hela ligan, men också liksom den här mer taktiska biten som det innebär för front-office-gänget.
Ja.
Men och apropå det, så är det en ganska tråkig liksom free agent sommar framför oss, tror jag. Det är betydligt färre än vanligt stora fiskar på marknaden, troligtvis.
Ja. Det har inte hunnit tänka så mycket på.
Nej, det kommer
kan hända saker ändå. Det kan bli trader och sånt.
Absolut. Ja. Så är det. Jag tänkte bara lite kort här, att vi skulle gå in också på getingboet i East. Det bara fortsätter, det är vi inne på lite varje vecka, så för det är fortfarande tokjämt där. Det är liksom mängder av lag som inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till.
Ja, precis.
Jag vet inte, just nu är det i Eastern Conference då, så är det liksom, det skiljer bara 7 poäng mellan Toronto som ligger på slutspelsplats och New Jersey som är flera lag ner som har 27 poäng. Vi har Toronto på 33 poäng, Boston 31, Capitals på 30 som är säkra. Då Boston, Toronto har wildcard-platserna. Rangers på 28 utanför Ottawa på 27 poäng, och så New Jersey 27.
Ja, det är 5 lag som har ryckt, och det är Detroit, Tampa, Montreal och Pittsburgh Islanders. Mm. Och sen är det ett jävla race runt strecket.
Ja. Det känns som att det gemensamma lite för de här lagen fortfarande så här långt in på säsongen är att de är så extremt ojämna. Alltså. Det går inte riktigt att få grepp på dem. Alltså.
Nej, precis.
Jag såg ju Capitals här om natten köra över mitt Tampa.
Och då var, det var nog Washingtons bästa match på hela säsongen.
Ja, det kan nog stämma. Och jag har sett andra matcher med Capitals när de är helt under isen och tappar ledningar och är inte alls att räkna med. Och Ovechkin är lite här sisådär, men ja, och Holtby har haft sina dåliga dagar också liksom.
Ja, det där jag stämmer absolut. För inte tala om Toronto som ser väldigt starka ut vissa kvällar. Men man vet ju hur det är med Toronto. Vet du, det kommer en lång svacka och så går det till helvete.
Ja, exakt. Så det är, man vågar inte ta ut något i förskott. Det är så svårt att diskutera de här lagen. För det är svårt att ge några projections på dem liksom. Men jag har väldigt mycket mål i år i alla fall, Toronto. 93 stycken, det är mest efter Tampa Bay.
Ja, en rolig detalj är ju att Buffalo plötsligt har börjat spela bra.
Ja.
Gamla slagpåsen, så inledde säsongen på så sätt som man trodde att det skulle bli ännu värre än i fjol.
Ja.
Och jag pratade med Jonas Enroth igår kväll när han hade hållit nollan mot Los Angeles Kings. Och har ju faktiskt varit Sveriges bästa NHL-målis de sista veckorna.
Utan tvekan.
Och han sa, ja, vi tittar ju såklart uppåt. Det är bara det är över 50 matcher kvar att spela. Vad är det, 8 poäng upp? Ja. Vi siktar absolut på slutspel. Det hade man inte riktigt kunnat räkna med för att, i början av november.
Nej, det är verkligen inte. Alltså. Och vi var inne på Buffalo lite förra veckan. Här, för då, redan då hade de börjat vinna ett antal matcher i rad. Och de fortsätter ju med nolla Los Angeles Kings här om natten. Liksom.
Ja, som sagt. Det var Jonas som stod. Men han sa att det var lättaste matchen på länge för honom. Ja. För då spelade laget så bra. Så Kings fick inte mycket till chanser. De fick skjuta utifrån mest.
Då vill jag vill passa på, jag ångrar mig lite att jag inte tog upp en spelare i Buffalo förra veckan. Jag helt glömde att nämna honom. Tyler Myers faktiskt, som har varit superkritiserad inledningsvis den här säsongen, men framförallt tidigare också i somras. Så det har varit trade-rykten på honom och hit och dit. Och han har inte alls levt upp till sin gamla Calder-status. Men jag tycker han sett otroligt bra ut sista tiden. Får ju spela nästan en halvtimme per match också. Han är riktigt bra nu, Tyler Myers, faktiskt. Och både defensivt och offensivt. Med vissa få undantag fortfarande, men nu börjar han faktiskt likna en riktig storback igen. Och han är väl värd sin höga lönepost.
Roligt för Buffalo-fansen som har fått lida så länge.
Och det, där ska vi säga, alltså, de har ju faktiskt inte något större problem med publiksiffrorna trots den här situationen som har uppstått där.
Nej, det är inte någon hockeyintresse i Buffalo.
Och det var mycket bra publiksiffror även förra säsongen, trots att det var ju tvärkört efter 2 månader.
Men det ligger också på gränsen till Kanada. Det är ofta så att även om det bara är amerikanska lag där så spelar de kanadensiska nationalsången förra matchen.
Ja, precis. Det har jag tänkt på också att det gör de faktiskt.
För att huvuddelen av publiken kommer till andra sidan gränsen.
Ja, sen kan vi bara nämna lite snabbt också. Det är ju 5 lag som har ryckt där, som du sa, men de har varit lite småskakiga också på slutet. Jag tycker det märks att typ Islanders som i Tampa och ja, framförallt de två inte är helt vana med att ligga där uppe. Alltså, där kommer några plumpar här på slutet, inte minst för Islanders.
Och så tappade ledningen mot Minnesota här igår.
Precis, 3-0 i första perioden, sen så bara rasar de fullständigt.
Ja, 4-1 hade de också. Och så blir det 5-4 förlust.
Ja, och även mot St. Louis, 3-0 i första. Det ser det också. 2 matcher idag.
Men däremot så imponerade Detroit, måste jag säga.
Ja, det ska vi säga. Ett lag som är mer vant att hålla till där uppe. För den
ja, fast ja, organisationen är, men många i laget är ju inte det.
De
är väldigt unga killar som plötsligt har tagit stora steg fram. Det är inte längre de svenska profilerna man får hyllan, utan det är ju som här Tatar, Sheen, Glenn Denning och allt vad de heter. Jerko.
Ja, vilka, precis.
De har verkligen krifan. Mark Babcock sa han bara att det här är bästa upplagan av Detroit Red Wings sedan 2009. Ja. Då gick de till final.
Ja, precis. Exakt.
Nu har de ju ingen Lidas då kanske. Och jag tror de är väldigt känsliga för skador på om Kroman eller Eriksson försvinner, då ser det illa ut.
Ja, ja de lär ju vara sårbara just på den positionen. Det är ingen snack om det. Men sen är det ju faktiskt så att de gick ju till slutspel förra året när de var extremt skadedrabbade, alltså fruktansvärt skadesjukna. Och nu är de ju relativt befriade från det faktiskt. Men det både Datsjuk och Zetterberg spelar nu igen. Och gör det bra också.
Ja, jag kommer tillbaka, så var det bra.
Ja, precis.
Men det var ju då de här unga killarna fick helt enkelt...
De fick växa upp.
Ja, fick de, precis. snabbare än du kanske hade gjort annars.
Exakt, och växa in i den här kostymen som NHL innebär. Och det ser vi nu. Och det är ingen sophomore slump på dem. Fick vi in det också.
Och apropå det så skulle jag hälsa från Victor att han håller på att jobba på en ny sophomore slump one-two punch sak. Men han är i Los Angeles nu och har semester, så att det dröjer lite.
Härligt, härligt. Det är, exakt, det väntar vi på. Det är, ja, jag vill ha en ny hit. Alltså. Jag älskar one-two punch.
Nej, du teasade mig med att du skulle ha lite trade-rykten du hade läst på under dagen. Ja. Och att jag skulle få kommentera dem.
Ja, ska vi ta dem? Det är ju i princip hela tiden i NHL. Det är trade-rykten hit och dit. Och det är svårt att veta vad man ska ta på allvar eller inte. Men
nu sa du att det var Darren Drager.
Ja, Darren Drager här. Och även Bo McKenzie körde sin insider-training där nere från Boca Raton. Och hade några intressanta namn som de namedroppade där. Och inte minst sa de med Keith Yandel att det har ju snackats om att Keith Yandel ska tradas hundratals gånger. Det var de inne på själva också. De kallar han för the most traded player without being traded. men nu sägs det att nu är det faktiskt så att han är en spelare som dels lag hör av sig om, men som också Phoenix lyssnar på offer för. Och
mer
Arizona heter de ju. Mm. Och så, som de även är beredda att liksom släppa för ett...
Ja, det sägs att det är krångel med ägarsituationen ute där i öknen igen. Och att det har till och med gått rykten, det rapporterade Larry Brooks om här, att general managern Maloney har fått order om att kapa i lönelistorna och helt enkelt dumpa några spelare.
Ja, precis. Exakt. Det sades ju förra veckan någon gång att han hade varit ner till med omklädningsrummet och liksom sagt till folk att ni får vara beredda på att det kan försvinna folk här inom kort.
Till och med Oliver han nämndes.
Ja, precis.
Deras stjärna, deras hopp om framtid. Det skulle vara något.
Ja, precis. Men det känns ju som att det är lite så att de har två stycken superbackar där. Framförallt Oliver Ekman Larsson. Men Keith Yandel är ju en riktigt bra NHL-back det också. Även om inte Brian Burke tycker det.
Han är ju betydligt äldre. Oliver är ju framtid.
Exakt, exakt. Så det känns ju som att visst, Oliver har ett betydligt högre trade-värde. Men han är också den spelaren de vill bygga sitt lag kring.
Ja, precis.
Och Yandel skulle generera mycket. Och de behöver ju förstärkning framförallt framåt. Det känns ju som att Yandel skulle kunna generera en pusselbit som de skulle behöva framåt, snarare än bakåt.
Men om det där stämmer att de liksom ska dumpa lag, då är ju den här säsongen över.
Ja, då ger de upp.
Med Connor-jakten.
Ja, redan nu börjar de ju tappa halka efter lite faktiskt i West och har förlorat ganska mycket på slutet. Så att,
Men var det något snack om vem som är mest intresserad av Yandel då?
Ja, det ville han inte riktigt gå in på. Han sa the usual suspects, the only team I can name ungefär, sa han, var Detroit.
Ja. Men tänk Oliver, alltså, det finns inte ett lag som inte skulle vilja ha Oliver Ekman Larsson.
Nej. Nej, och han skulle ju kunna, shit vilket offer det skulle kunna vara.
Oliver i Detroit, då är han plötsligt contender.
Ja. Och han har ju jämförts mycket som det närmaste vi kommit lidas på senaste åren i spelstilen liksom.
Ja,
skulle ju passa Detroit, det vet man ju.
En poor man's Niklas Lidström. Ja. Ja, men nu ska vi inte get carried away.
Nej, det ska vi inte. Han hade lite mer svenska faktiskt, som han nämnde. Jag tar upp dem nu. En spelare som i allra högsta grad redan har varit inne på hittills den här 50 minuter eller någonting. Jonas Enroth.
Jaha.
Han sa faktiskt att Buffalo... Ja, nu ser det ju rätt bra ut igen och de börjar hänga på racet, men det troliga är att de tappar till slut, att de kommer vara ett seller team liksom när de börjar närma sig deadline. Och både Enroth och Neuwirth är ju UFA, liksom unrestricted free agents i sommar. Och de kommer med all säkerhet enligt Drager att släppa en av dem. Och får de ett bra värde för... Enroth har förmodligen lite högre värde. Så är de liksom inte, det är inte så att han är bergsäker deras första keeper liksom på sikt ändå. Trots att han spelar så bra. Det kan ju förändras hur länge säsongen lider än. Men han nämnde faktiskt att både Enroth och Neuwirth är tillgängliga för lag som vill förstärka eller backa upp.
Ja, det skulle vara väldigt intressant att se om de är ett riktigt bra lag eftersom han har varit så bra i Buffalo. Men vilka skulle vara intresserade?
Ja, det nämner han inte heller. Men det känns som att han i så fall skulle kanske bli tradad för till ett topplag kanske som skulle vilja ha en riktigt stabil backup.
Ja.
Men det känns både bra och dåligt för Enroths skull. För nu har han faktiskt blivit första målvakt där för en gångs skull.
Ja, precis.
I Buffalo till slut efter att tvingats stå bakom Miller i så många år. Och gjort det bra bakom honom. Men nu är det ju ingen snack om att det är han som står där. Och alla ser ju att han gör det väldigt, väldigt bra.
Ja.
Att han verkligen är en fullgod NHL-keeper nowadays. Så att det skulle vara lite synd om han... På ett sätt skulle det vara väldigt skönt att komma iväg från Buffalo till ett bra lag som verkligen har chans i slutspelet. Men också samtidigt så skulle han få börja om lite som backup då.
Du hör vad han sa igår. De siktar på slutspel.
Ja. Ja, det är... Ja, jag, tyvärr, Buffalo. Jag tror inte det håller. Nej, jag tror inte.
Okej. Ja. Vad var det med då?
Han hade också faktiskt i St. Louis. För det har varit mycket snack om att lag är intresserade av att plocka åt sig St. Louis-spelare. Då var det ju då nämns faktiskt, det här tycker jag låter lite orealistiskt, men Drager namedroppar faktiskt både Alexander Sten och Patrik Berglund, framförallt Patrik Berglund.
Sten tror jag inte att man vill.
Och det märkliga med båda de spelarna är att de nyligen har förlängt sina kontrakt.
Ja, men Berglund har ju varit i surron rätt länge.
Mm, verkligen. Och att han själv inte har trivts jättebra i St. Louis och inte får ut max av sitt spel. Och det får han ju inte, för att det ser inte bättre ut den här säsongen heller, trots att han har fått 3,7 miljoner dollar i lön per säsong nu. Även Tidi Oshi och ytterligare spelare har från St. Louis uppges vara på gång. Men jag har lite svårt att se att de ska trada nu när det dels går rätt bra för dem och dels så här, mitt under säsongen börjar rucka på liksom viktiga pusselbitar. Det brukar man ju inte göra liksom, utan det låter mer som off-season tycker jag.
Ja, jag såg honom också nämnas faktiskt när Ken Campbell på The Hockey News gick igenom rykten, och då var det prat om att Boston var intresserad av Berglund.
Precis, det har varit Boston. Både Oshie och Berglund har snackats, och just Boston då faktiskt.
Ja, och att Boston försöker då skulle i andra riktningen eller någonstans vara intresserad av att trada bort både Carl Söderberg och Louis Eriksson.
Ja, just det.
Carl blir ju då UFA också efter den här säsongen.
Ja.
De har ju lite problem med sitt cap space.
Ja, med tanke på att Söderberg förmodligen kommer lyfta en betydligt högre lön nästa år.
Ja, och det har inte riktigt blivit vad man hoppas på med Louis i Boston. Han har inte liksom lyckats... Det var ju tänkt att han skulle ersätta, fylla ut tomrummet efter
Gin.
Det har inte riktigt blivit så, han inte riktigt fått till det. Samtidigt är han är nog lite för dyr. Det är svårt, han har över 4 miljoner.
Mm. Ja, det är inte helt lätt att bara flytta på en sån spelare när han faktiskt inte har presterat riktigt därefter senaste tiden.
Det känns som att han inte riktigt har... han har inte kommit till sin rätt i Boston. Det skulle säkert kunna bli bättre på ett annat ställe.
Ja, precis. Och sen är det lite osäkert också att trada mitt under säsong. Inte minst med den typen av löneposter. När visserligen är indikationer på att lönetaket ska höjas. Men när det är osäkert kring den kanadensiska dollarn och så, man vet inte riktigt vad som kommer gälla på sommaren sen.
Nej.
Man vill ju ändå ha lite fria tyglar och jobba med det också.
Ja.
Och apropå Boston så har det ju tidigare i alla fall varit snack om Jordan Eberle där.
Ja, just det.
Att de ska göra en real trade med Edmonton. Frågan är bara vad som skulle gå i motsatt riktning då. Men...
Tory Krug skrev Campbell att Boston kan vara beredda och flytta på.
Ja, det är också en spelare som... Han skrev ju bara ett ettårskontrakt där, sent om sidor. Och är väl restricted free agent nästa sommar. Ja. Det är ju en mycket spännande back som kommer få ett... som förtjänar en högre lön än man skrev på. Som man skulle kunna lyfta definitivt i Edmonton. Sen är, jag vet inte om de behöver offensiva backar. Det här kanske inte är supersteady bakåt, men ändå.
De behöver ett helt nytt lag, tycker jag.
Ja, det kanske är så. Ja. Men jag har ju varit inne på också, kommer ihåg det, att de måste skicka någon av sina bättre spelare mot backar. Alltså, det är Eberle eller en sån där som måste ryka.
Taylor Hall.
Ja, jag håller Taylor Hall. Det är ändå den spelare i Edmonton som jag tycker lever upp till förväntningarna på riktigt. Som gör det bra liksom.
Ryan Nugent.
Nej, alltså han har spetskvaliteter som syns titt som tätt. Alltså ett extremt bra handledsskott har han.
Ja, men alltså de måste, om de ska få det de behöver, ja, så måste de ju...
Det är det de måste inse nu. Alltså. Det håller ju inte det här. De kan inte ha de här, och de har ju inte någon riktig ledare heller. Så att de här killarna klarar ju inte av att bära det här mot laget. Så de måste ju göra sig om med dem.
Ja.
Och ska de få något utbyte av värde, så är det de här killarna som ryker liksom.
Ja. Då får du inte sitta och säga nej när jag vill säga det. Alltså,
nej, absolut. Nej, men absolut. Men RNH där, Ryan Topkins, han tycker jag definitivt kan vara tillgänglig för en back. Å andra sidan så är just centersidan ett problem för dem. Så att därför är väl Eberle mer lämplig. Och Jakubov naturligtvis. Men Eberle tror jag högre värde. Så att, ja.
Nu börjar vi bli lite långrandiga.
Ja, nu börjar vi rassla på.
Vi skulle kolla på lite rookies och junior-VM och allt vad.
Ja, det ska vi göra.
JVM-truppen har tagit sig.
Vi kommer att avsluta så, för jag kommer faktiskt inte sjunga den här gången.
Nej, vi har ju inget... Viktor är på semester.
Ja, precis. Då blir det ingen sång, utan det får vänta. Ja. Nej, men precis. JVM är på gång. Och lagen har plockats ut lite grann här. Vi är ju inte superinsatta i svensk hockey sådär. Eller vad som händer på hemmaplan här borta hos mig.
Nej, verkligen inte jag.
Nej. Men ja, vi hoppas ju på Burakovsky, det är oklart det.
Ja, Washington har inte bestämt hur de ska göra. De tänker göra det som är bäst för Washington, och det förstår man ju.
Ja,
och Andreas säger själv att han bara, ja, vi får se, han gör det han... blir tillsagd. Han skulle ju missa Winter Classic då. Och det vill han ju såklart. Men han har sagt att båda är lika roligt som det blir, så blir det. Ja.
Jacob Delarossi i alla fall, som faktiskt har det rätt trögt i AHL. Han är ju given i truppen. Får spela lite på hemmaplan i och med att JVM går i Montreal och Toronto, vilket ju bara det är i stort. Men han tillhör ju Montreals organisation.
Och William Nylander kommer över för att spela i Toronto.
Precis, exakt. Det blir otroligt spännande att se honom i JVM.
Vad blir het där? Av de nordamerikanska proffsen så... Ja, Rangers har gått med på att skicka Anthony DeClaire. Han kommer att spela.
Precis, det var ju en rejäl förstärkning för Kanada naturligtvis. Vi snackar här om att här i Sverige, och shit, vi var coolt det borde om vi fick över Burakovsky liksom, om man kunde få lira, och vad bra det skulle vara för laget. Men alltså, Kanada med deras överflöd, shit vad de skulle ju kunna, både Drouin och Nathan MacKinnon är ju egentligen i åldern för att kunna vara med i JVM.
Och Ekblad, eller hur?
Och Ekblad såklart, naturligtvis. Så de skulle ju kunna ställa upp ett...
Florida och släppa från.
Precis, och den enda som av de riktiga superstjärnorna nästan kan man säga, som det fortfarande finns en chans att han är med, det är ju Drouin. Jag är ju otroligt frustrerad på Cooper att han scratchar honom så mycket, och att han, när han väl får spela så snittar han bara 13 minuter per match. Och då fyller en Jonathan Drouin inte så stor funktion. För det är en kille som behöver lira 18-19 minuter och få mycket förtroende i PP och sådär. Och få lira med bra spelare i någon av toppkedjorna. Nu halkar han runt där med Brandon Morrow liksom i fjärde kedjan.
Ja, men det måste ju bero på att han inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Att han inte är tillräckligt bra i positionsspel.
Alltså på ett sätt så kan jag hålla med om det, men jag tycker han är bra. Alltså, jag tycker han är lurig och avig, och att han är bra. Liksom. Han började väldigt bra första matchen när han fick spela rätt mycket. Då tyckte jag faktiskt att han hade någon dålig match. Liksom, men,
så du kan det här bättre än vad John Cooper kan?
Ja, nej, det kan jag absolut inte. Nej, men jag tycker ändå att samtidigt så har många tempospelare gjort det väldigt bra. Så de har haft problem där, och att sätta duktiga spelare på läktaren och till och med skicka ner Vladislav Namestnikov till AHL trots att han gjort det väldigt, väldigt bra. För att de har sån konkurrenssituation där just nu. Men det kan ju andra sidan vara väldigt bra för Kanada. Och det tror jag kan vara bra för Drouin själv att faktiskt få åka till JVM och på hemmaplan i Kanada och vara kanske en stora stjärna där faktiskt.
Ja, han kommer inte saknas jättemycket för Kanada. De kommer att fortsätta spela
bra. Ja. Så är det faktiskt. Så att jag
men nu tycker... är vi inne på lite rookie-koll. Och Drouin är någon som kanske inte riktigt... Och du hävdar att det beror på att han inte har fått tillräckligt chanser. Men han har inte riktigt levt upp till hype.
Nej, vi ska säga att han har inte fullt uttagit den heller när han fått spela PP. Och han hade någon match när han fick lira med Stamkos i första kedjan också. Det ska vi erkänna. Men, och gjorde det sådär då faktiskt.
Men då har vi istället, om vi ska gå igenom de rookies som... Filip Forsberg leder ju rookie-ligan, han leder fortfarande plus minus statistiken hela. Han har ju varit den stora rookie-sensationen under den nu dryga första kvartalet av grundseriet.
Ja, oj.
Ingen snack om det.
Nej. Plus 23 plus minus. Det är ju...
Om Kevin Trophy delades ut nu så skulle han få den.
Ja.
Han har varit extremt bra i den där första kedjan i Nashville. Ett av huvudskälen till att de går så bra.
Och hittills inte visat några som helst indikationer på att halka ner någon dipp eller att det här bara är någon fluk, utan han känns nästan som att han växer in i det faktiskt ännu mer.
Ja.
Det är ännu viktigare för Nashville.
Och någonstans är det George McPhee, Washington general manager, som tradade bort rättigheterna till Philip mot has been Martin Erat.
Ja.
Det framstår ju allt tydligare som senaste två decenniernas sämsta trade.
Ja, det är precis. I alla fall det senaste decenniet. Där, för två decennier, då får vi inkludera Mike Milburys galenskaper också.
Ja.
Men absolut, det är det sämsta man har sett senaste åren. Utan tvekan.
Konkurrenter om Calder skulle ju vara den som vi redan har varit inne på. Aaron Ekblad, att han är så en extremt bra back redan. Fan, de jämför honom med att han redan ser ut som en ung Ray Bourque.
Ray Bourque till och med. Mm.
Ja. Att han har den potentialen. Varför inte? Han är bara 18 år på den här nivån.
Ja, alltså han är uppe i 18 poäng eller sånt där. Och är extremt steady defensivt och är så pass produktiv framåt. Jag tycker han är... Jag har ju jämfört honom lite grann med Shea Weber.
Ja, precis. Ja, de har ju samma slags... De är lika stora.
Kroppshydda, ja.
Och väldigt bra skott. Uppenbarligen väldigt smart. Hockey sense.
Ja, precis. Och har lite liksom, han har lite där, trots att han bara 18 bass, så känns han väldigt mogen liksom, som person också. Inte bara för att han har ett stort skägg. Men...
Mm. Han är nästan kaxig till och med.
Ja.
Synet för att vara 18. Ja. Kul. Den tredje som skulle vara nominerad nu är din gamla favorit från Calgary.
Johnny Gaudreau.
Ja. Och då är det i och för sig de tre första i poängligan, men i och med att Ekblad är back på det, så jag tror det skulle vara de tre i nuläget.
Ja, Johnny Gaudreau som har varit väldigt, väldigt bra sista månaden kan man säga för Calgary. Ja. Och nu faktiskt etablerar sig som en viktig, väldigt viktig spelare för dem. Mr. Hockey som han kallas. Eller som han kallades i alla fall när han var junior. Extrem puckskicklig spelare. Ja, jag vet. Han snor en gång. Ja, precis. Ja, det kanske inte är helt korrekt i och för sig. Nej, men det är extremt, extremt sevärd spelare. Liten till växten. Lite Martin Saint-Louis-känsla på han. Liksom. Kommer in i Calgary. För hans del så lyckas han och få chansen där på allvar nu. Ja. Men
annat som har varit bra i backsidan är ju i New Jersey, den unge Damon Severson.
Ja, det var ju oväntat tycker jag.
Så. Severson, vad säger man?
Ja, jag är inte helt säker. Du får inte fråga mig om sånt där. Nej, han som spelar också väldigt, väldigt mycket. Alltså. Han är ju en top pairing back för dem nu. Och
ja,
inför säsongen och inför säsongen så i diverse expert lineups så var ju han inte ens med i laget ungefär, så att
han gjorde riktigt bra.
Ja.
Ted Pearson får man inte glömma, han känns inte som rookie eftersom han var med och tog Kings Stanley Cup titel förra året, men han räknas fortfarande som det.
Precis, börjar säsongen väldigt bra.
I Vancouver är det bra.
Ja.
Burr har vi nämnt. Josh Juris i Calgary.
Ja, det är ett antal Calgary-spelare.
Kevin Hayes här. I Rangers.
Ja.
Snetsov i Washington och Granlund.
Ja, Snetsov är väl den absolut största besvikelsen, större än Drouin skulle jag säga.
Ja.
Faktiskt.
Så.
Ja. Ja, men när du sa Pearson där så vill jag bara säga att det tycker jag är lite intressant. Det här med att och det är väl ja, så har det väl sett ut ofta i NHL, men så här, lite över, alltså spelare som knappt har draftats. Nu blev ju Tanner Pearson till slut draftad i första rundan. Två år efter, tror jag, ett eller två år efter att han faktiskt kunde ha blivit draftad från början. Efter att ha gjort en extremt bra säsong i OHL. Men det är ett antal spelare senaste åren som har varit överåriga när de har blivit draftade. Och som har sedan gjort extremt bra när de kommit in i NHL. som alltså har förbisett som liksom under sin riktiga draftår egentligen. Förutom Pearson så två Tampa Bay-spelare i allra högsta grad, Andrei Palat och Tyler Johnson.
Tyler Johnson har följt överhuvudtaget aldrig draftat.
Nej, han blev inte ens draftad. Så att, det finns ett antal sådana spelare faktiskt i NHL idag som är riktigt, riktigt bra, som blev förbisedda och som bara senaste åren har slagit sig in på allvar och gjort det betydligt bättre än första rundare. Liksom. Mm. Pearson är en av dem. Eller ja, nu blev han en första rundare till slut ändå. Men, ja.
Ja, men ja, jag tror att vi kommer att få sitta med Filip i Las Vegas fram i juni och vara spännande när Cavill Trophy ska delas ut.
Ja, det skulle jag tro också.
Ja, kanske du hörde.
Ja, jag hörde det var tydligt.
Ja. Var det? Från T-Mobile som berättade om min senaste mobilräkning. Vad är det?
Ja, jag tror, jag brukar alltid häva mig med att det är Henrik Zetterberg när jag hör den där signalen, men det kanske inte.
Nej, tyvärr.
Ja, vi kanske ska nöja oss där.
Jag tror vi ska det, va?
Ja, vi ska bara säga vem som är den bästa nummer 43. Så vi brukar avsluta. Ja.
Finns det någon?
Nej, jag var lite orolig, men det finns ett antal faktiskt. Som är ändå okej spelare. Du får avgöra som vanligt här.
Men jag måste fråga en sak. Hur hittar du de här numren nu för tiden?
Jag har en mäktig sajt där.
Jaha. Ja. NHL Numbers?
Nej, inte NHL Numbers, utan hockeyreference.com.
Okej.
Okay. Ja. Plockar jag fram 43-erna här. Finns 10 stycken i NHL idag. Jaha. Så har det numret. Mm. Så du får avgöra. Jag har 3 stycken alternativ som jag tycker är... Som det står mellan.
Shoot.
Ja, då har vi då. Scott Hartnell i Columbus. Mm. Nazem Kadri i Toronto. Eller Darren Helm i Detroit.
Ja, just det. Ja, men det tycker jag Hartnell är den största stjärnan av dem. Om man frågar alla andra än Toronto-fans. Ja. Ja, så jag säger Scott Hartnell.
Ja, du ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag håller nog med det. En oerhört märklig trade av Philadelphia får vi säga. Det tycker de ju själva. De fattar inte vad de var.
Umberger har inte varit någon succé.
Nej, verkligen inte. Ja. Och jag tycker Kadri är ju en sån här... lite hafsig spelare, väldigt puckskicklig, men lite, ja, det känns ju inte som en Randy Carlyle-kille direkt.
Ja, hör du, vad trevligt där. Nu ska jag sätta på lite mer kaffe, sen ska jag titta på Detroit Toronto samtidigt som jag skriver lite artiklar här.
Ja, det låter fantastiskt bra. Jag ska klippa upp det här, sen får jag nog gå och lägga mig framåt 4 timmar och sånt.
Ja. Så gott då. Ja,
det ska bli skönt.
Ekan, Youngblood, Ekeliv.
Ja, jag vet. Jag ska...
Arbis Frank Sinatra.
Ja, precis. Tack så mycket. Per Bosse Bjurman.
Precis. Mer behöver man inte säga.
Ja, vi hörs allihopa nästa vecka. Då är det
snart är det jul, du, Jonathan. Då får vi göra en julspecial på nyhets.
Ja, det måste vi göra på något sätt.
Dela ut lite julklappar och lyssna.
Och lyssnarna, ja, absolut.
Ja, vad vill ni ha i julklapp? Det kan ni bara tänka på redan nu.
Så här, tack.
Som en podcast kan bidra med.
Ja, absolut. Ja, men det är inte bra. Härligt. Vi hörs nästa vecka allihopa.
Det kom helt spontant.
Ja, mycket bra. Vi hörs allihopa.
Hej,
hej! Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game.